P3, Sveriges Radio.
Ridpodden med Lisen Bratt Fredriksson och Ulrika Lindqvist. Då säger hej och välkomna till det här avsnittet av Ridpodden som ska handla om hur man förbereder sig för tävling. Vi kommer fokusera på hoppning, men förhoppningsvis så hittar vi saker att prata om här som gäller oavsett vilken disciplin man ägnar sig åt. Vi har bjudit in dig, Ann-Katrin Ankan Karlsson. Du har många olika titlar, men bland annat så undervisar du i hoppning på Flyinge. Du ansvarar för Brida-programmet.
Ja.
Du ingår också i landslagsledningen för svenska hopplandslaget.
Ja.
Vi får ju börja i någon ända, och det här är ju såklart en jättesvår fråga, men alltså, hur långt innan man ska tävla är det dags att börja förbereda sig på allvar? Vad säger du, Ankan?
Nej, men jag tror att har man en häst som man tränar med, så finns väl för de flesta finns ju tävlingen som ett mål långt där borta, och tävling är ju ett mått på hur träningen har lyckats. Så att förbereda sig för tävling, det är ju när man har bestämt sig för att man vill tävla. Men det kan ju vara med ett års framförhållning. Och att träna mot det som hästen kommer att möta i den miljön. Alltså att träna tävlingslikt i slutändan, ju närmare man kommer, ju viktigt. Men framförallt är det ju uppbyggnad av hästen på väg dit där. Om vi nu pratar yngre ryttare som aldrig har tävlat eller unga hästar som inte har tävlat, så är det ju att man har en långsiktig bra uppbyggnad. Och den kan ju vara ganska lång fram till det här att man börjar tänka nu börjar det bli dags att åka på tävling. Så det är ju viktigt det där att sätta och etablera och så gott det går befästa ett riktigt bra grundarbete i hästen. Mm. Så man kan rida på den, för det underlättar.
Nej, men absolut, och förberedelserna är precis som du säger, det är både långsiktigt, det kan ju vara att man förbereder sig för ett mästerskap på högsta nivå om ett halvår, eller det är liksom tävlingen här bredvid med, för första gången med min ung häst. Allting krävs ju, det krävs ju förberedelser för att det ska bli bra.
Om vi ska börja bena ut lite vad som ska ingå i en förberedelse inför tävling. Alltså, vilka bitar är det som måste finnas på plats?
Ja, först måste man ju ha en häst som att den är välriden på marken, att den är att man känner att alla växlarna fungerar. Och då menar jag liksom att alla växlarna är, för inne på banan så måste du kunna använda från ettans till tians växel, och då måste man göra det när man tränar också. Det är väldigt lätt att man liksom, när man är hemma, sätter sig i ett så här bekvämlighetsrum och man använder bara växel 1 till 4 eller 5. Men sen kommer du ut på en stor gräsbana, och då måste du till exempel ha varit ute på en åker eller på en gräsbana och galopperat upp i det tempot som du ska ha och kommit upp i det tempot och så vidare. Att man vågar jobba i ett högre tempo, tror jag, när det gäller hoppning i alla fall. Sen måste ju hästarna vara tränade, kondition, lydnad som jag sa, och att man själv i viss mån är tränad och att man är fokuserad på det man ska göra och man har en strategi och en plan inför tävlingen och de här långsiktiga målen, kortsiktiga målen. Det är liksom, det är både den här tekniska biten, ridbiten, kontakten med hästen, att hästen är, och ryttaren är mentalt förberedda för vad de ska göra.
Viktigt är ju att man vet vad är det för tävling jag ska åka på och vad förväntas. Så det inte är det här att man kommer till en tävling, oj, tre kombinationer, det har min femåring aldrig hoppat, eller oj, dubbelräcke efter stora vattengraven, det har vi inte övat, utan att man verkligen vet vad kommer den här tävlingen att innehålla. Har vi täckt in alla bitar? Att man måste ha tränat situationslikt, man måste veta vad som kommer man kommer att möta, och man måste ha gjort en riktigt bra tidsplan. Och ju mer orutinerad man är, desto mer måste nog den förberedas. När man är erfaren så liksom har man ju ett system och man vet hur man brukar göra. Men det tror jag är otroligt viktigt, och speciellt om man ska ha hjälp av vänner eller familj eller kompisar som inte är riktigt erfarna. Det tycker jag kanske är det man ser mest på framhoppningarna, när det blir rörigt och stressfullt, att folk inte vet vad som förväntas av dem när de kliver ut där. Och att man verkligen vet det här liksom också, hur ser tävlingsplatsen ut. Så att hästen ska inte möta någonting, eller ekipaget ska inte möta någonting på tävling som man inte har tränat på. Så brukar jag säga till mina ryttare att man måste ha tränat så tävlingslikt. Så det ska inte vara några överraskningar när man känner, hur ska jag lösa det här? För det här känner inte min häst till. Och det tror jag är väldigt vanligt.
Ja. Väldigt vanligt. Man ska ju komma till tävling och känna liksom att det här var ju enkelt. Så tyckte jag alltid att det var bra när jag var aktiv och tävlade. Jag gick också in faktiskt på, nu kan man gå in på till exempel YouTube, och så man kan hitta vilken tävlingsplats som helst. Men jag är ju alltid in och kollade liksom, även fast inte i samma bana och så nu, och det kanske är en ny bana. Men man fick en känsla för ungefär vilket tempo de rider, hur underlaget är, var domaren sitter. Det är också att man fick en mental bild i huvudet av att hur det kommer se ut där. Liksom. Mm. Och det har ju också att göra med det här att man ska rida rätt klass. Liksom. Hellre rida en klass som är lite lättare i situationstecken. Så att man känner, alltså, det måste vara en bra upplevelse för hästen också. Det är alldeles för många som är så här, de är på en tävling och så ska de hoppa 1,20 och så ska de direkt, men vi passar på att hoppa någon 1,30 fast det inte alls är. Det är väldigt vanligt och det är väldigt märkligt, för det gör egentligen att man tar sig inte framåt utan snarare bakåt ganska fort. Utan man måste liksom göra, man gäller ju att bygga långsiktigt. Mm. Då får man snabbare resultat och bra resultat och riktiga resultat liksom, som är utvecklande. Mm.
Oftast är det ju också så att de flesta har ju faktiskt inte ett träningsupplägg som innebär resa, två framhoppningar, två klasser och så vidare. Utan man har tränat för att rida en klass. Och då är man ju där och tullar på det där liksom, är hästen förberedd på sin uppgift? Det är ju skillnad om man är en professionell ryttare. Men just de här som man ser som kanske lätt får ett bakslag, det är ju för att hästen har kanske inte den grundförutsättningarna för att kunna leverera bra i två klasser. Så blir det frustration och så blir det något misstag och sen ska man hem och reparera. Och det är ju som alla säger att man kan ju aldrig ångra en klass man inte har ridit. Så att det gäller verkligen att tänka igenom och inte dras med det här att kompisen puttar på, men ska du inte rida en klass till och så vidare. Utan man känner, är det här rätt och riktigt för oss?
Sen är det ju det här som att det är liksom ryttarens jobb egentligen att förbereda sig och hästen framförallt så bra som möjligt för tävlingen, så att det blir en bra upplevelse och en någonting som man ser fram liksom, kan se en utveckling i. Det är väldigt lätt tycker jag när man är på tävling och man ser ryttare som när det inte går bra, att det blir väldigt mycket så här dåliga ursäkter. Om man funderar till exempel på att hästen inte är sund, för det kan vara en grej att det inte fungerar, då måste det ju alltid ryttarens ansvar att liksom, tillsammans med veterinär eller så, eller tillsammans med hovslagare, engagera sig och ta reda på varför saker inte fungerar. Jag tycker att det är kanske ryttarens viktigaste jobb att liksom förändra och förbättra och se framåt liksom.
Men dåliga ursäkter, typ vad då?
Hästen går inte framåt, den vill inte hoppa vatten. Det finns ju en miljon ursäkter. Och det är jag menar, att där måste man ju tänka, liksom, kanske ibland tänka om. Att okej, varför går den inte framåt? Och det är ryttarens jobb att ta reda på det och stå upp för det. Och liksom, med hjälp av sin tränare hitta lösningar. Men det är alltid upp till ryttaren att bära ansvaret, tycker jag.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
När ni kommer till en ny tävlingsplats, finns det någonting som ni alltid gör det första när ni kommer dit, som man liksom inte får missa?
Nästan alltid det första man gör är att gå och titta på tävlingsbanan. Det är ju kanske det första man gör. Och sen framridningen och var ligger sekretariatet och var är besiktningsplatsen och så vidare. Och var kan jag stå någonstans så hästen står bra, men det kanske inte står mitt i solen. Försöka hitta någon, alltså att man står, att man inte står där det lutar. Ibland har jag kommit in, alltså säger jag som vi har lutande parkeringsplats här ute. Men alltså att det inte är, man försöker tänka lite grann på hur man kan stå med hästen och vad man kan ta ut och beta dem om det behövs. Och lite sådär.
Och sen kanske också det här att en del tävlingsplatser, där rider man ju fram och sen får man ta det sista språnget kanske på ett annat ställe. Hur lång tid tar det att skritta upp där? Behöver jag vara klar lite tidigare än vad jag brukar vara för att kunna göra ett tvåsprång i collecting ring? Och det finns ju även många nationella tävlingar nu också. Så är det ju kanske mer annars internationellt. Men just det där, behöver jag extra tid någonstans? Och de tävlingar som det är väldigt långt mellan parkering, uppställning till framhoppning måste man ju också kanske ha tänkt på innan. Jag tycker det är viktigt också att man läser propositionen innan man åker på en tävling, så man vet om där hur stor är banan och hur stor är framhoppningen, så man har lite sån här bakgrundsfakta med sig.
När det kommer till att gå banan, vilka är era bästa tips? Hur ska man lägga upp det?
Jag tycker att man ska börja med att titta på banskissen så man vet vad första och sista hindret är och vad som kommer däremellan. Maxtiden, vilket, så att man vet vilket tempo man rider i. Det vanligaste är ju 325 kanske inomhus. 350-400 meter tempo utomhus. Och så man har gjort sig en mental bild av hur banan kommer att se ut, om det är något speciellt. Och sedan att man går banan i god tid. Här har vi ju ett annat litet tight moment som det kan vara ibland. Men att man är beredd att gå banan, speciellt om man vet att jag är i början och det blir inte jättemycket tid. Så man är uppmärksam och koncentrerad för det. Att man försöker gå banan med den man vill gå med. Och helst då någon som ska hjälpa en kanske, tränare, coach. Stegar banan, tänker igenom, ser om det är några tekniska svårigheter, något som kan vara optiskt svårt. Och sedan att man går banan själv en till två gånger och tänker igenom det här och sen stämmer av sin plan. Det vanliga är ju det här när man ska titta på andra ryttar, så kommer ens elev ut och säger, jag tittar på den ryttan, det ser inte alls bra ut och det stämmer inte med vår plan. Nähä, men då har man tittat på någon som har en häst som är helt annorlunda mot sin egen. Ska man titta på andra ekipage för att få en uppfattning om det tekniska stämmer som man har tänkt sig, så ska det ju vara god ridning, bra ekipage och helst någon som kanske är lite lik ens egen häst i galoppen, så att man kan ta till sig på ett bra sätt.
Så kan det också vara bra att man tänker igenom hur ska jag göra när jag kommer in på banan. Ska jag rida upp och genom den här kombinationen där det ligger vattenmattan? Eller ska jag inte göra det? Eller ska jag rida upp där det är mål och så vidare? Att man har också en plan hur man ska rida innan man får startsignal så att säga. Så att man, för där kan man ju, tycker jag, vinna mycket ibland när det är, om det är tittiga hinder och sådär, hur man gör det. Eller vad jag gjorde ofta när det var tre kombination och lite större, så red jag liksom igenom den och sen galopperade jag lite framåt när man landar så att säga, så att hästen hade en positiv framåtkänsla när den kommer där nästa gång, att den har varit där och känner igen det liksom på något sätt. Och det kan ju vara lite för sin egen skull också faktiskt. Sen är det bra, som många ryttare gör när de har gått banan, att de går undan lite granna. Och sen antingen blunda liksom, och kan spela upp liksom en film i huvudet lite grann när man rider den här banan felfritt med rätt antal galoppsprång. Och helst gärna se sig själv vinna i en omhoppning. Så att man liksom mentalt har en positiv bild om hur man ska rida.
När ska man visa ovanliga hinder och inte?
Alltså jag tycker det är ju mest kanske ryttaren med det här, för har man tränat på det som ska dyka upp så ska det inte vara några problem. Men jag tror att känner man nu tvungen att jag vill visa det här, att man inte rider rakt mot hindret och så när hästen kör ner nosen och kanske tittar att man trycker till den lite där med skänken, utan att man smyger avspänt längs med hinderna. Så att man inte skapar någonting för hästen därför att man själv tror att det här kommer att bli ett problem. Och det kan man ju säga, generellt sett är det ju intressant mentalt att så fort man har som ryttare bestämt sig för att det här hindret blir svårt, så är det 9 av 10 gånger nedslag på det hindret. Så att alla hinder ska hoppas, och det är inget som är svårare än något annat, tror jag man ska försöka ha med i sin plan. Utan vi har tränat på det här och är förberedda för det här. Sen är det kanske lite grann också att man kan tänka på hur man utnyttjar sina 45 sekunder. För det är en ganska lång tid när man är där inne, så man inte stressar igenom målet. Utan verkligen tar tid på sig och känner att den här hästen vill jag skritta in för den är lite het. Den kanske vill stå och titta sig lite omkring på långtygel. En annan vill jag komma in, fatta galopp, göra halt och rygga, fatta ny galopp och liksom skapa lite fjäder i. Det är också vad jag har för häst. Är man på en stor gräsbana så är det ju viktigt att vara i rätt ända sen när man får startsignalen, så man inte känner att jag måste galoppera över hela området för att hinna till start i tid. Det är ju en sån här rutingrej också. Man säger, oj, nu är det 12 sekunder kvar och varför sitter hon kvar där uppe i hörnan? Kom igen nu. Och sen, oj, nu måste jag skynda mig, så börjar det med stress. Det där är jätteviktigt, och ibland är det ju gigantiska utomhusbanor, så då får man liksom tänka på var man är någonstans så inte tiden rinner iväg.
Jag tänkte på det där innan start. Helena Lundbäck hade, hon var så här klassisk bild när hon rider in på banan, för hon skrittade alltid in på långa tyglar. För att hennes häst, liksom, den trivdes bäst med att vara avspänd där.
Var det mynta?
Det var mynta, ja.
Du nämnde innan också att det är bra att göra upp en, att ha gjort upp en tidplan. Mm. Menar du inför tävlingen eller menar du för själva tävlingsdagen?
Alltså inför tävlingen är det kanske mer en träningsplan som man gör vad man vill med sin sista träning innan tävlingen, och i grunden tycker jag att det ska vara ganska enkelt och en positiv träning där man kommer ut med sig själv och hästen, alltså trygga och med gott självförtroende. Man ska inte krångla till det. Och sedan tycker jag det är bra om, alltså är man erfaren så bygger man ju upp en rutin, då vet man hur en tävlingsdag går till. Men är man oerfaren så tycker jag det är viktigt att man gör så här, hur lång tid tar det att köra hit, hinner jag med en punktering, måste jag tanka, när är besiktningen, är jag tidigt i klassen, måste jag rida fram innan jag går banan, är jag sent i klassen, när ska jag sitta upp? Att man verkligen gör en plan som man kan förhålla sig till, för det händer ju så mycket saker en dag. Det blir ju aldrig riktigt som man har tänkt sig här i hästvärlden, utan helt plötsligt har man tappat hästen på besiktningen eller drar loss en sko på trailern. Så det är lite tryggt att ha någon sorts grundplan att veta, men jag har satt undan lite tid. Jag klarar om det blir lite kris med någonting. För det är ofta det här stressen att man hamnar i tidsnöd och man ska skynda sig som gör att man får en spänning i hästen och man känner sig stressad och så bör man hoppa fram för tidigt. Så det är jätteviktigt att lära sig det där, för ju mer du kan minimera det här och hamna i ett stressläge med en häst, för du påverkar ju direkt din häst med ditt egen mentala tillstånd, desto bättre är det. Sen gäller det ju också att man är på tävlingar där det finns sådana förutsättningar, som nu när vi tävlar på vintern inomhus och man får rida fram på 6 ekipage, det avråder jag ifrån starkt.
Varför det?
Därför att det inte finns någon plats, och det kanske är snö och is och att det är mindre lämpliga framridningsförhållanden. Jag tycker man ska verkligen tänka på det som Lisen var inne på innan, vilken tävlingsplats väljer jag och finns det bra möjligheter för att värma upp och förbereda mig? Eller är det, vet man, det här kommer att bli stress direkt? Då tycker man ska välja bort de tävlingarna så man verkligen för sin egen och framförallt hästens skull kan göra det så som man har tränat det hemma. Så man inte förväntas värma upp och hoppa fram på 15 minuter. För det är helt omöjligt att göra det på ett bra sätt.
Man måste tänka så att hästen behöver ju sin uppvärmning med muskler och så. Och det är ju jätteviktigt. Men det är också, jag tycker också att man ser tvärtom att det är många som rider fram för länge. Alltså de håller på i evigheter. Och då tappar både hästen och ryttaren liksom fokus. Men ska man välja, och så ska man välja någonting tycker jag, om man får bråttom. Jag kan berätta, jag var i en sån situation själv en gång när jag var i Lucerne och tävlade laghoppningen där, var innan OS i Sydney. Och det var ju direktsändning med TV och sådär, man fick inte alltså, bli försenad, för det var ju direktsändning och så. Och då fick jag två stycken ekipage innan mig, fick jag en tappsko. Så hästen trampade av sig, han hade ringsko och trampade av sig i skon. Och då var det, då hade vi de här från SOK där som var där och tittade, och jag tänkte bara, nu ska jag bara, ja, och som var där och tittade och sådär, och då tänkte jag, det är väldigt lätt att bli stressad då, man ska behöva hoppa det där räcket två gånger till och sådär, men då var det lite så här att nej, men nu ska jag bara hålla mig lugn, och jag låtsas att jag hoppat de där två räckorna mentalt, och så fick jag precis på skon och kunde gå in på banan, och det fungerar bra för att jag hade liksom mentalt förberett mig för det, hästen var uppvärmd och så vidare. Och det vill jag mena att ibland så, när det händer saker på framlinjen, då kan det vara viktigt att man hinner alltid. Mm. Man hinner alltid, man måste bara, det är ofta tycker jag på framlinjen, det är väldigt hetsigt och stressigt och folk skriker och speciellt när man kommer till, när det är föräldrar ibland, men man ska inte dra dem över en kamp för att få bassning för det. Men alltså, den här stressen som man hör runt omkring, ofta är det så här, man hinner, man tar det lugnt, du hinner. Och det kan vara bättre att man egentligen får gå igenom banan en gång till i huvudet lite lugnt än att man tar det där sista hindret lite bråttom så. Överhuvudtaget på framridningarna, så förberedelserna där är ju, precis som man kan säga, man måste ha en struktur. Hur, det kan ju till och med vara så här att hur många hinder ska jag hoppa? Att man har någon koll, hoppar jag liksom 30 språng eller hoppar jag 10? Eller vad hoppar jag egentligen? Vad behöver jag egentligen för att tänka efter där lite mer egentligen? Där gäller det ju bara att få hästen också avspänd och positiv. Och det är ingen idé att sitta och träna där liksom. Det är framridningen till för att värma upp och förbereda sig för att tävla. Mm. Ingenting annat.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men om ni skulle beskriva en bra framridning, en perfekt framridning, hur går den till?
Alltså en perfekt framridning tror jag ett, att hästen är ute i tid och har fått gå och ledas kanske mellan 20 minuter och en halvtimme. Och sedan när ryttaren sitter upp, att man som ett vanligt ridpass kan jogga igång lite kravlöst, öka kraven på fjäder, anspänning, jobba anspänning, avspänning, har jobbat hästen i alla gångarter och sen får den pusta lite grann. Och sen att man kanske hoppar det låga hindret några gånger. Sen tycker jag det är viktigt att när man väl börjar hoppa räcker respektive också, att man kanske, det är ju lite beroende på häst såklart, det är alltid väldigt individuellt med hästar, men att man kan hoppa ett par hinder på rad så man håller igång och kommer in i rytmen, så det inte är det att man hoppar ett och så saktar man av till skritt och så får hästen liksom tappa lite fokus och så ska man börja om, utan man lite håller igång och sen tar man kanske en längre paus innan man tar sitt sista hinder. Men totalt sett så tycker jag att hela framhoppningen består av 10 språng, inklusive det lilla. Alltså under normalförhållanden.
Men det är precis som du säger. Man kanske planerar och tänker igenom exakt hur man ska rida på banan och ha en bra plan där. Och sen kommer man på framridning och där finns det ingen plan alls. Det ska ju sitta ihop. Alltså samma när man går banan och hur man förbereder sig och hur man har tränat på tävlingssituationen. Där har ju framridningen till. Det är liksom en grej. För att får man en bra framridning, då får man oftast en ganska bra runda på banan. Får man en lite slarvig och ogenomtänkt framhoppning blir det sällan bra inne på banan. Så det måste man tänka att de två grejerna hör ihop liksom. Jag tror att när man väl är inne på framridningen, då är man ju inne i tävlingen kan man säga. Och då ska man ju helst inte tänka så mycket på resultatet, utan man ska tänka på planen som man har. River hästen så, ja, det är samma sak där på framridningen. River hästen, ska jag fortsätta hålla min plan? Ska jag inte ändra någonting? Utan jag ska hålla planen. Och kan man göra det då på framridningen och på banan, då har man kommit väldigt långt.
Och det är ju också viktigt det där, vem man har med sig på framhoppningen, tycker jag att man har pratat igenom. Så här vill jag göra min framhoppning. Så att ryttaren ska inte behöva förklara så mycket för den som hjälper till med hindret. Utan man säger två upp, så vet man att man vill göra kanske ett stigsprång eller hur man vill ha marklinjen. Att det är automatiserat så det inte blir långa diskussioner runt det där. För även om man själv är lugn och tycker man har bra koll, så kan det ju vara andra som inte är så lugna. Och när det blir så här lite småskaligt krig om hindren på framhoppningen, så är det ett stressläge i sig. Mm. Och det är väl lite som utmärker vår sport, att det tar fram våra sämsta sidor. Att nej, nu måste jag komma, jag har bara en kvar, och det här liksom, att det blir liksom att man munhuggs där ute. Och är man då, vi som har varit med lite längre kanske är lite lugnare och kan ta lite mer plats, men många som inte känner någon och det är svårt, alltså alla kan ju samarbeta, men det där är en väldigt speciell situation och där tror jag mycket stressmoment skapas, framförallt för orutinerade ryttare och ekipage.
Jag kan ju bara berätta hur det fungerar med Peder där är det så här att han vill ju då ha information som är så här att man ska aldrig säga, eller han vill alltid ta ansvaret och beslutet själv, vilket är ganska skönt. Men när man ger informationen så ska man aldrig säga att nej, men gör det där går inte eller så, utan man säger man kan göra så och man kan göra så, sen får du bestämma liksom hur du vill göra.
Det är ju det som är så spännande också, för man har ju haft ekipage som man kan ha en fullständig teknisk genomgång med när de står vid insläppet och ska skritta in på banan. Och har man etablerat det systemet så är de trygga med det, och då tar man en bangenomgång där och sen kan de gå in och rida på det. Och andra kan man ju inte säga någonting till. Där får man kanske säga, känna att galoppen är igång så vi börjar i rätt gångart. Och då har man ett system med det och det fungerar också. Men det är så himla individuellt. Men jag tror att det handlar ju också om att lära känna den man tränar. Det kan ju ta flera år innan man är helt överens att så här ska vi åt tävlingsupplägg vara. Och därför är det viktigt att våga ställa den frågan så man inte tror någonting. Utan hur vill du ha det?
Jag vill också bara liksom trycka på det, att det är ändå alltid ryttarens ansvar. Själv. Man kan aldrig skylla på tränaren, för det är alltid du själv som tar liksom beslutet någonstans. Du får informationen, ja, men det är du som tar ansvar för hur du sen gör med den informationen. Och sen så är det ju så här, ja, nej, men jag fick inte tillbaka den på de fem galoppsprången där då. Men då är det är fortfarande, det är alltid ryttarens ansvar, det är aldrig någon tränares ansvar.
Men jag tänker också så där, man ser ju en del ibland i kommunikationen mellan ryttare och föräldrar och andra runt omkring som inte känns riktigt okej. Okay. Alltså det måste ju finnas gränser för vad de i teamet ska ställa upp på också, tänker jag.
Kan du specificera det med ställa upp på?
Man ser arga ryttare som kommer ut och slänger i hjälmen i backen och det där liksom. Det är ju inte trevligt liksom. Det är absolut inte trevligt och det är inte okej. Såklart. Det är ju... Men jag tycker man ändå ser mindre och mindre av det.
Jag tycker också när man var ungdomsledare så var det ibland så där att folk slängde benet över halsen och stod och stampade i marken. Och det brukar säga, vad håller du på med? Och du får sitta upp och trava av din häst. För man ska ju inte glömma det att även efter ritten så är det ju inte bara att hoppa av. Utan då ska man ju arbeta ner sin häst och den ska få blåsa ur lite och man travar av den och så vidare. Och det är väl då tillfället till liksom att lugna ner sig lite grann. Sen brukar jag säga, det är klart man blir frustrerad ibland. Alltså när man är tävlingsmänniska så finns det ju också en viss frustration som ska hanteras. Men det får ju aldrig någonsin gå ut över hästen eller teamet. Jag brukade säga till mina när jag var liksom mycket med aktiva att du travar av din häst och andas och sen kan du få sitta av och sparka kanske i ridhusväggen. Men först gör vi klart det som ska göras klart och hästen ska tas om hand och det är alltid nummer ett. Och det här att slänga från sig spöt och stöna och stonka och liksom hålla på, det ser bara så himla otrevligt ut och där tror jag verkligen vi har alla ett jättestort gemensamt ansvar att vårda sportens, hur man ser på sporten. Och speciellt som vi har hästarna och hästens välmående alltid i centrum. Det måste vara det viktigaste. Vet man med sig att man har ett lite sämre humör när det inte går som man har tänkt sig, så tror jag det är en bit som man ska jobba på för alla skull. Och inte minst för sig själv. För man blir ju inte bättre av att bli tvärförbannad i 3 dagar.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Jag tänkte, skulle vilja backa lite bara till liksom, igen till kanske sådär ungefär veckan före en tävling. Där så tycker jag ofta att vi får in frågor till Ridpodden om så här, folk undrar, hur mycket ska jag då hoppa veckan innan? Hur ska veckan innan se ut?
Alltså precis veckan innan, återigen, det är ju jätteindividuellt, men har den yngre häst så föredrar jag att den träningen, tävlar de på helgen, att man kanske hoppar tisdag, onsdag någonting, att man hoppar ganska lik tävlingen då och kanske en enkel bana, inte speciellt teknisk utan fokuserar på linje och rytm och att det känns bra, inbjudande. Har man en äldre häst så är det kanske någonting som man har tagit med sig från tävlingen innan som man känner att det här vill jag öva lite extra på, men kanske annars mer teknikträning att man gör det innan. Det är också lite grann var du är i säsongen, är det i början på säsongen, kanske du lägger mer fokus på att komma in i den här banrytmen och ju längre säsongen går kanske du mer övar liksom tekniska delar. Men det är också individuellt, alltså det är det där att har du en het häst tycker jag också kanske att du kanske inte tränar för nära tävlingen utan den behöver tagga ner lite emellan och har du en häst som är lite åt det mer bekväma hållet så kanske du gör någon liten kvickhetsövning med den och sådär. Det är så himla olika, man måste känna varje ekipage för det. Det finns liksom ingen, hade man sagt så här är det och detta är enda sättet, då hade ju alla kunnat liksom ha ganska enkla lösningar, men det är ju lite grann det där klurandet och med ridkonsten och hästen som individ och just den ryttaren. Det kan ju vara att du har haft samma häst men haft olika ryttare och du har haft olika upplägg för att ryttarna är olika. Så att det är väl lite grann det som är konsten, det där att kunna göra det så bra som möjligt. Men som grundplan skulle jag vilja säga, håll det enkelt om du är orutinerad och inte göra det för svårt innan tävling. Mm. Utan att man har en bra känsla med sig hemifrån. Att man ska kunna komma till tävling och känna allt känns bra. Min häst är i toppform.
Men det med att spara på sprången som man pratar om ibland. Ska man det?
Nej, det är också väldigt individuellt skulle jag säga. Det där är en del säger man ska spara. Men det är väldigt individuellt för en del hästar behöver hoppa för att komma igång och liksom hitta sin kropp och teknik. Medan en del hästar vill man nästan bara konservera det där. Och så, och de har, man bara gör liksom lite lätt gymnastik för dem. Så att det är individuellt. Och där måste man, är man osäker på det och inte vet och svårt att veta vad min häst är, då måste man ha en tränare som har erfarenhet som man kan bolla det där med. Mm. Det är viktigt. Så man lär sig för varje häst man rider. Varje häst är liksom ett eget upplägg. Men jag skulle säga just med sprången där och med förberedelserna att sista veckan där, då kanske man inte gör någon jätte liksom, konditionsträning i alla fall. Och hellre att man gör lite, att man liksom drar ner lite grann så att man kan toppa. För kör man på jättehårt hela veckan, då är det svårt tror jag att göra en bra tävling. Och sista dagen innan, för då är det väl mer det här liksom att man känner att kommunikationen fungerar, att man har liksom, att hästen är avspänd och nöjd och att man själv känner sig taggad för uppgiften.
Det viktigaste är ju att varje språng blir så bra som möjligt. För hästarna lär sig ju att hoppa väl genom att få övningar och ridning som understödjer det här att de kan hoppa väl. Just det här att hästarna får kanske komma till hindret på ett ofördelaktigt sätt eller att det är liksom för kort distans eller för långt och att de får hoppa för mycket uppåt eller får fläkas över. Liksom alla de här, det är ju lite nedbrytande träning, så det är ju viktigt att göra träningen tycker jag på alla nivåer så att hästarna hela tiden har det lite tillrättalagt så tillvida att de kan hoppa bra språng och speciellt kanske de mer orutinerade ryttare. Men man ser ju också, det är ju det man ser på toppryttarna, att de rider med sån himla precision så varje språng blir så optimalt som möjligt.
Om man är på tävlingen, då måste man ju också ett mål. Vad är mitt mål på den här tävlingen? Är det att mitt mål är att jag ska träna på att hålla pulsen nere och rida enligt plan? Eller är min mål att vara topp 5 i klassen? Eller är mitt mål att vinna den här klassen? Det måste man ha bestämt lite innan, tycker jag. Men sen ska man också komma ihåg att Vad går tävlingen i hoppning ut på? Det tycker jag vi pratar alldeles för sällan om. Och att man tränar åt rätt håll och på rätt sätt. Och vad det går ut på, det är att vara snabbast och felfri i mål för att kunna vinna. Och det är vad tävlingen går ut på. Och där tror jag att det känns så här lite tabubelagt ibland nästan att prata om det. Och att träna på att rida fort. Mm. Vi pratar väldigt mycket om grunderna och om långsiktighet och sådär. Men jag tycker att vi pratar alldeles för lite om vad egentligen det går ut på. Och det har vi gjort lite förändringar i vårt stall nu på sista tiden. Men jag tror, nej men att alltså just det här, vad går det ut på? Bara att börja tänka på det, att man ska vara lite snabbare och inte ha tidsfel eller att man ska kunna vara lite mer competitive, lite mer tävlingsvillig i en omhoppning. Hur tränar man det på ett bra sätt? Det tror jag folk gör helt, många gör fel. Utan man ska, när man gör det så måste det också finnas en plan att man verkligen tränar på att rida fort. Och då menar jag inte att man rider liksom fort och flängigt, utan hur ska jag liksom rida korta vägar, få en kort tid på en häst som fortfarande är avspänd och i balans och fortfarande har bra språng och ryttaren har en låg puls och något. Allt det här måste man ju träna på. Träna på att vända före hinder, träna på, kanske man gör, då kanske man, som vi har gjort nu, då, vi har delat upp det lite grann. Tränar på att vända upp på hinder. Så tränar man på det. Så gör man det ett tag kanske. Och sen tränar man på att vända efter hinder. Och sen tränar man på att hoppa hinder snett. Och sen ska man kunna sätta ihop det. Så jag tror att vi skulle behöva träna på det mycket mer. Så att det blir bra omhoppningar. Effektiva omhoppningar.
Vi har fått in en fråga ifrån Linda Sjöblom Andersson. Hon skriver så här. Hur ska man rädda situationen när framridningen eller framhoppningen eller resan dit och så vidare går åt skogen? När man fastnat i bilköer, man blir nästan påriden på framridningen, man hittar inte på tävlingsplatsen och så vidare. Vad kan man göra? Hur ska man tänka? Självklart försöker man alltid vara ute i god tid och förbereda sig och så vidare. Men just när allt skiter sig och man känner jag åker hem, vad säger ni?
Ja, men det där händer ju på riktigt. Det gör ju det. Vi alla har varit med om det. Jag tror att man måste försöka tänka positivt, tänka att det här ordnar sig. Börjar man tänka att det här går aldrig och ni är lika bra att åka hem, då är man ju liksom, om man inte har missat sin start, då får man åka hem. Nej, men att då börjar man ju, då blir allting värre. Man försöker tänka liksom, nu gör jag det bästa situationen. Man har alltid tid om man liksom ta sig samman. Då kanske man får släppa på lite saker runt omkring där. Men jag går och lär mig banan, hästen är uppvärmd. Man bara försöker liksom skala bort allt det där. Och försöka tänka positivt. Men det får ju aldrig bli på bekostnad av hästen att den inte är uppvärmd helt plötsligt. Men jag kanske till och med kan fråga om man kan få starta lite senare. Ibland går ju det faktiskt. Mm. Om man har haft ett problem eller en tappsko eller någonting sånt.
Jag tror att det viktiga är i alla fall att nyttja den där framridningstiden så gott det går och hellre då hoppa färre språng. Att jäkta inte med hoppningen utan lägg krutet på att rida fram så lång tid det går och kanske hellre hoppa lite mindre. Så att man behåller det där lugnet så att man inte smittar av sig på hästen. För hästen vet ju inte om att man har varit i bilkör, att det är sent och allting är kaos, utan den är ju helt oförstående. Så att man inte projicerar sin egen stress på hästen, det tror jag är jätteviktigt. Är man nu rutinerad så klarar man ju detta. För man har varit med om det här förr och så vidare. Man vet vad man kan och man kan hjälpa hästen på banan och det där. Är man lite mindre rutinerad och kanske mer påverkad av det här stressmomentet och att pulsen sticker som Lisen pratar om, så man känner att nu blir jag jättespänd och nervös, så tror jag att det är de då runt omkring dig som är ditt viktigaste stöd. Att man har en bra tränare, coach. Är den lugn så är ofta ryttaren lugn också. Så jag tror att det är jättemycket vem du har runt omkring dig.
Min uppgift på OS nu, det var liksom att se lugn ut och ha läget under kontroll. Mm. Och det är bara, du kunde se att Peder tittade på mig, det var lugn som en filbunke, allting under kontroll. Och det gav ju honom ett lugn att vara det. Sen om att jag inte var det egentligen, det var inte, men alltså, det var min uppgift. Mm. Jag har koll, jag vet precis allting vad det gäller banan, jag har koll på vilka som är innan. Jag är lugn. Och då räckte det med att man tittar lite på varandra. Koll, lugnt, allting är lugnt. Så att, precis som man kan säga, den personen som är med dig, om du har det där, den får du också liksom informera om det här. Om det händer. Då måste du veta också om det här. Mm. Och är du själv, då får du ju bara liksom ta dig samman och gå lite åt sidan och liksom sortera tankarna och försöka tänka positivt.
Mm. Är det någonting som ni tycker att vi har glömt nu?
Nej, men jag tycker att det är viktigt att när man kommer till tävling så ska man ha en utrustning som är i ordning. Man ska putsa stövlarna ordentligt. Och det är, varför jag säger det, det är inte bara för att det ska se ut så. Utan det är bara att har man tvättat hästen och borstat den och förberett sig och putsat stövlarna och har handskarna på sig och håret instoppat i hjälmen. Till exempel, man kan ha tofs också, det är okej. Men alltså vad jag menar, att man har liksom lite ordning runt omkring sig. Då rider man oftast lite mer ordentligt också. Mm. Mm, men det är faktiskt så. Kommer det där med liksom lera på stövlarna och hästen har pissfläckar på sig. Så här, det är faktiskt... det blir inte lika lätt liksom att få den här utvecklingen. Man vill vara ordentlig. För det liksom genomsyrar allting egentligen. Att man rider rakt före och efter hindret. Och att man, så tycker jag.
Mm. Något som har fått fäste hos mig här under det här samtalet, det är just att som ryttare och personer runt omkring på tävlingen, att det är viktigt att i god tid ha pratat med varann om hur man vill ha det och hur man tänker kommunicera.
Hellre att du har lite för mycket tid också och att det ska vara roligt. Jag tror på alla nivåer så vill man ju ändå någonstans, vi rider ju för att vi älskar hästar och för att det är roligt att tävla, och att man gör en liten analys efter varje tävling. Det här lyckades jag med, det här var jag rätt förberedd för, det här hade jag kunnat göra bättre. Och sen att när man har tagit med sig den här lilla analysen, att man släpper den tävlingen och går vidare till nästa steg.
Var förberedd, planera alltid, sätt alltid hästen i första rum liksom. Hästen kommer alltid som nummer ett. Passa på att insupa kunskap och information när du är på tävlingsplatsen. Det är många ryttare som är där. Och putsa stövlarna.
P3, Sveriges Radio.
P3.